Hej och tack för att jag får ge mig chansen att predika här. Jag är väldigt tacksam. Jag tycker det är så roligt. Det är lite fånigt egentligen. Men idag ska vi ta kärlekens väg. Men du kanske kan ta första bilden. Där kommer den. Det här är veckans eller predikotext. Kyrkoåret. Och jag läser den. Bär mig som ett sigill vid ditt hjärta. Som ett sigill vid din arm. Stark som döden är kärleken, lidelsen obeveklig som graven. Dess pilar är flammande eld, den ljungande låga. Mäktiga vatten kan inte släcka kärleken. Floder kan inte svepa bort den. Om en man gav allt han ägde för kärleken, vem skulle ringakta honom? Det här är tagen från en ganska vacker kärleksdikt mitt i Bibeln som heter Höga visa. Eller Songs of Songs som det heter på engelska, tror jag. Eller det finns en antydan att det här ska vara en av de viktig, mäktig bok. Den är inte lång. Vad jag såg så nämns inte Gud i den. Så vad gör den här i Bibeln? Varför finns den? Om man läser texter om den så skriver vissa att det är en allegori över judarnas Guds kärlek till judarna. En annan förklaring som man ofta hittar är att det är en allegori mellan Kristus och hans församling. Det står ofta att det handlar om Salomo, vilket det står i texten också, som först klär ut sig till en herde och hittar sin älskade. Han vågar inte lisa sig som den mäktiga kung han är, för han vill lära känna den personen han är och låta personen älska honom, inte som den mäktiga kungen utan som den fattiga herden. Sen kommer han tillbaks som kungen i makt och härlighet. Och hela det här är ju lite likt Kristi första och Kristi andra i återkomst. Men ja, jag tog inte den versionen heller, även om jag tog den lite snabbt nu. Jag har fått den här texten en gång innan faktiskt, i Finspång. Och då bad någon mig, kan du inte prata om det sexuella? Jag har en tonårspojke, jag vet inte hur vi ska tänka kring det. Och jag förberedde mig jättemycket för det. Och sen vågade jag inte säga ett ord om det. Och det gör jag inte idag heller. Kanske för att min hustru sitter och lyssnar. Men även... Det är så känsligt område. Så vi tar inte den vägen heller. Så vad ska jag då prata om? Jo, kanske texten själv, kärleksens väg. Ni har ju släppt fram en ingenjör här. Dumt nog. Och som ingenjör så är jag alltid intresserad av greppen och dess betydelse. Det var det så vi började på teknisk fysik, att förstå vad betyder det här egentligen. Och så ska man fråga frågan tre gånger. Det har jag fått lära som ingenjör. Man ska säga varför på allting man undersöker för att komma någonstans. Och därför ska jag fråga er och mig, vad är kärlek? Ut ett antal perspektiv och några gånger och med några berättelser från mitt liv som har själv fördjupat min förståelse av kärlek. Det passar väl på hjärtans dag, va? Så låt oss ta nästa bild. Hör o Israel, Herren vår Gud, Herren är en. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, med hela din själ och med hela din kraft. Det här är den bön som judarna ber mest, Shema. Jag levde i Israel som ung. Och en lördag när jag var ledig så tog jag cykeln och cyklade till Haifa över bergen. Och vid ett ställe så hörde jag en man läsa den här bönen på hebreiska. Jag var i en situation då där jag hade tagit med mig min bibel, jag hade bett, men jag upplevde mig långt ifrån Gud. Jag kände inte honom. På samma sätt som jag brukar. Kanske därför att jag inte hade min lovsångsgrupp, mina kyrkor. Allting var nytt. Sådär. Men helt plötsligt, när jag hörde den här bönen från den här mannen som jag aldrig träffat sett på den här platsen, så slog det till som den helige ande träffade mig. Och jag började storgråta. Shema Israel, Adonai. Och jag förstod inte mig själv. Vad var det här? Sen fick jag en tanke. Den här mannen som läser den här bönen, han älskar Gud. Jag hörde det i orden. Och sen slog mig tanken. Du är på en plats. Det finns ingen kyrka, det finns ingen lovsång, det finns ingen rutin. Men Gud är här. Han är inte beroende av någon miljö, någon tempel. Han är inte ens beroende av din religion. Den här mannen är jude. Och han älskar Gud. Känslan hjälpte mig att hitta Gud även i en plats där jag inte var van att söka Gud. Och någonstans mitt i det här så fanns ordet kärlek. Jag förstår att det finns något även för judarna, även i den första bönen, en av deras viktigaste böner, så är kärleken viktig. Eller kanske, som vi kommer att se, ett av det viktigaste. Vi tar nästa text. Så älskade Gud världen att han gav sin enda son för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha ett evigt liv. Motivet till att Kristus finns i världen är kärlek. Det är en av de mest grundläggande älskade texterna vi själva har. Men vad är det som driver Gud? Vad är denna kärlek? Vad betyder det i texten? En annan berättelse som jag fick mig att tänka kring det här begreppet, det var när jag var i Tokyo. Jag skulle göra min master där. Och vid ett tillfälle så stod jag med en kollega, en doktor, som vi skulle gå in i en hiss. Och jag gick fram och gjorde som man gör i Japan. Jag ställde mig bugande. Hon ställde sig mitt i bugande. Hissen kom, öppnade dörren och hon skulle gå in. Och jag väntade på att hon skulle in. Hon väntade att jag skulle gå in. Och båda stod så här, lite blockerade. Och helt plötsligt började dörren stängas. Och jag liksom försökte lite snabbt trycka på någon knapp. Men, ja, och sen så, ja, så började hon skratta. Och sen så gjorde hon... Och så sprang hon iväg. Och jag var tvungen att säga, vad är det här? Så jag gick ner, jag hade en engelska lektion två gånger i veckan, en japansk lektion två gånger i veckan. Jag träffade en sensei, en lite äldre kvinna som skulle lära mig japanska. Och hon sa så här, varför får jag inte se någon i ögonen, sa jag. Jo, för oss japaner, om du möter en kvinnas blick så säger du att du är intresserad av henne. Sen frågar hon mig, hur gör ni för att säga att ni är intresserad av någon eller visa att ni vill någonting? Jag är inte så bra på det här med dejta, så jag hade ingen aning om vad jag skulle svara. Ni får gärna förklara hur man gör i Sverige någon gång för mig, men jag vet inte. Men då sa hon, då sa jag så här, men det här med kärlek, jag har hört på era sånger när jag går i stan på de här poplåtarna ni har i Japan, att ni sjunger japanska och helt plötsligt säger I love you på japanska, mitt i låten. Så att, varför använder ni engelska i den japanska texten? Och damen, hon tittade på mig och sa, det finns ett ord för japanska för kärlek. Men den är så starkt och så betydelsefull för att vi inte kan använda en poptext. Vi japaner är inte som amerikaner som älskar glass. Och helt plötsligt så började det snurra för mig så här. Vad förstår jag om jordens kärlek? Jag kan inte ens uttrycka mina känslor till dessa japaner, för de missförstår mig varje gång. Och deras ordspråk betyder helt olika saker. Jag måste gå djupare i någonstans mina tankar för vad det här ordet egentligen är och betyder. Är ni med? Nästa text. Tryck en gång till. Där kommer han. Hör Israel, Herren och Gud är den enda Herren, och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd, av hela din kraft. Sedan kommer detta. Du ska älska din nästa som dig själv. Något större bud än dessa finns inte. Märker ni här att Kristus tar Shema nästan rakt av. På en av våra populäraste texter. Den här texten står under, den står också bara en liten bit bort i Gamla testamentet. Så egentligen citerar de två buden direkt efter när någon frågar vad är det viktigaste, vad är det regler, tradition och religion? Kristus säger du ska älska. Han säger inte bara du ska älska, kärleken ersätter på något sätt lagen. Desto viktigare någonstans är det ju återigen att vi får grepp på vad det här ordet egentligen är för något. För oss i våra liv. Om den ska ersätta vår... Nu säger han inte ersätta lagen. Den ska förfylla lagen. Är det väl? Så det är inte ersätta. Vad fel mig. Men återigen. Där är ordet igen. Abba. Mitt i centrum, mitt i betydelsen. Men vad betyder det för oss? Vi tar nästa text. Johannes. Mina kära, låt oss älska varandra. Ty kärleken kommer från Gud och den som älskar är född av Gud och känner Gud. Men den som inte älskar känner inte Gud eftersom Gud är kärleken. Det är skarpa ord här, eller hur? Där kastar man tillbaka till ett minne. Jag var 6, 7, 8, något sånt där. Jag var på ett läger, scouter. Och sen så fick jag skriva en liten text på en lapp, som man eller en läderbit. Man skulle bränna in en läderbit, en liten text. Och jag hade läst längst fram i kyrkan. Det stod på heten Gud är kärleken. Så jag skrev det. Gud är kärleken. Och när jag visade lappen för alla så såg alla lite så här. Skrattade de och såg lite pinsamma ut. Det var liksom där, vad är det för fel på det jag har skrivit? Men det var att jag skrev Gud är kärleken. Jag kunde inte stava då heller. Men den där blicken. Folk tycker jag är lite konstig. Den har jag fått leva med hela mitt liv. Jag kan aldrig riktigt bete mig. Och det där känslan av att jag har gjort något och folk skrattar inte förstår varför, den har följt efter mig. Men redan då börjar jag liksom, Gud är kärlek. Jag förstår med min lilla hjärna att Gud älskar. Men vad menas med att Gud är kärleken? Jag tror till och med jag frågade som 8-åring, vad menas med det? Jag fick inget svar. Och sånt där har jag alltid grubblat på. Jag måste förstå, jag är ingenjör. Vad betyder det? Gud är kärleken. Vi tar nästa text. Långt senare träffade jag på Lasse här. Jag har flyttat till Linköping. Jag fick en man som heter Peter Halldorf, han bad mig att bli någon sån här saltgruppsledare, hette någon sån här. Det var en bönegrupp. Och det började komma en massa människor för bönegruppen och vi pratade med varandra. Och vid något tillfälle så, lite senare, så börjar den här Peter Halldorf bli lite knepig, tycker jag. Han börjar liksom prata om ökenfäder och kärleken. Alltså det blev massa sån här. Jag hängde inte riktigt med vad som hände med karen där. Jag började försöka läsa en del av hans tips och bland annat läste jag Augustinus. Augustinus skrev om människan som Guds avbild. Och vi kanske tänker oss att vi är lika, ungefär som om Zeus eller Thor satt på sin mål och sen tänkte han, ja, där ser du ut, ungefär så vi ut, och så gör vi en liten bild av dig här. Det är en minimänniska som ser ut ungefär som oss. Men det stämmer inte alls överens med alla texter i Bibeln. Men Gud som säger Javé, jag är, eller en Gud som är kärleken. Att vara Guds avbild. Förstod jag att många kyrkofäder menade att vi som man och kvinna, det är kärleken mellan oss Det är för kärleken mellan oss i församlingen som liknar Gud. Det är det som är Guds avbild. Och när vi visar kärleken i församlingen eller i äktenskapet eller med våra vänner, det är då vi visar Gud. Johannes skriver ungefär så här: ingen har någonsin sett Gud, men genom att älska varandra kan ni visa honom. Så om jag säger här att Gud är så här och så här, ni ska göra så här, så kan ni säga till mig: du har inte sett Gud, för ingen har sett Gud. Men om jag säger någonting som får er att älska varandra, eller älska er nästa mer, då har vi tillsammans visat Gud. För Gud är kärleken. Nu är ju den här termen, Guds avbild, väldigt mycket djupare om man försöker läsa Augustinus lite mer. Det är ju liksom att vi kan skapa, vi kan tala sanning. Alltså att, men vi är Guds avbild, vi kan visa Gud. Men det är ju inte så att vi fysiskt liknar universums skapare. Nu tillbaks till Höga visan. Ofta så använder Gud våra relationer för att visa på hur han vill att vi ska agera med honom. Han säger Fader vår, det är så han initierar vår bön. Han vill att vi ska ställa oss på den platsen när vi ber, som när en fader älskar sitt barn. Det är något vi känner igen. Han liknar ofta vår relation, sin relation som ett äktenskap. Det, hela tiden så återvänder han till de här mänskliga saker vi känner igen för att visa hur vi ska förstå och relatera detta oförståeliga. Jag ska ta tre begrepp, för det ska man göra en predikan att göra sig ifrån Höga visan. Och så ska jag gå in lite på hur denna berättelse kan förstå kärlekens kraft och dynamik. Vi kan börja med det första. Längtan. Tryck en gång till. På min bädd om natten söker jag den jag har kär. Jag söker men finner honom inte. Jag vill stiga upp och gå runt i staden, på gatorna, över torgen och söka den jag kär. Jag söker men jag finner honom inte. Ett av de svåraste som kanske finns att förstå att det någonstans i kärlekens dynamik finns avstånd. Det handlar på något sätt om två stycken entiteter som är olika varandra. Det finns till och med filosofer som säger, jag vill inte olika, så finns inte heller kärlek. Utan det jag försöker förstå Pernilla, och Pernilla försöker förstå mig, det är ingen lätt sak för henne. Men det är, Gud är ju väldigt komplex, svår att förstå. Och för att kunna, i den här processen att kunna förstå varandra, så behövs längtan, avstånd och tanke. Det handlar om tvivel. Descartes skriver, jag tvivlar, alltså tänker jag, alltså är jag. Att tvivlet på funderingen på att försöka förstå det oförståeliga är väsentligt för att vi ska tänka. Judarna har en viktig tes där det står Herrens fruktan är vishetens begynnelse. Det är i tvivlet att försöka förstå skapelsen, dess mönster, Guds frånvaro som vi växer. Precis som den här allegorin när Salomo kom för som herden och sedan kom som kungen. Det var i det sökandet, i funderingen, i tanken. Kierkegaard, han går till och med längre. Han säger, änglar och djur känner inte ångest. Så ska jag ha en lång utläggning. Så, djuren har inte förmåga att tänka så långt. Änglarna känner Gud fullt ut. Därför så upplever de inte tvivlet och ångesten. Men vi människor, vi har Gud i oss, men vi är ändå ett avstånd från honom. Där vi kan få tänka, få växa, kan fundera på det. Det längtan och tvivlet, tankarna ligger på någonstans i kärlekens natur. Jag tänker som den första gången Pernilla och jag, eller en av de första gången Pernilla och jag skulle gå på en dejt. Vi hade suttit här bak i kyrkan, vi träffades faktiskt här i Johanneskyrkan för första gången. Och sen kommer hon hem till mig och jag sa, vi kan gå en promenad runt ån och prata lite om livet. Så jag var extremt helande för mig, för jag har varit i en situation där jag, mitt ex hade en man vid sidan av och jag levt några år där hon hade gett både sina kropp och sina tankar till den här mannen, och jag var väldigt nedbruten och ensam. Så Pernilla kom in och var väldigt helande för mig att få ta de här promenaderna och tala. Men en gång när jag gick så tittade hon ner och så har jag en brun och en svart sko. Och jag såg den här blicken, Pernilla väldigt dålig, så jag såg den här blicken av tvivel. Är det här en relation som kommer att fungera? Ja, vi kämpar fortfarande för 10 år. Men vi har i alla fall bestämt oss för att trots att vi är lite bekymligt skick, bägge två, kanske mest jag, så kämpar vi på tillsammans. Och försöker tillsammans, fast vi är så olika, att hitta i detta tankar och tvivel varandra. Eller försöker förstå varandra så att vi kan bygga något som är oss. Men det kräver ibland att hon får lite egen tid, och kanske jag också. Förstår ni vad jag menar? Jag tänker att det är lite som när jag var pappa och barnen satt i sandlådan. Det är lite, tror jag Gud ser lite på mig som så. Jag ser till att barnen inte äter kattskit eller jag menar, springer iväg, och att det är en trygg miljö. Men jag går ju inte fram och säger hela tiden hur hon ska bygga sitt sandslott. För då kan hon ju aldrig lära sig bygga sandslott. Om hon frågar och ber vackert, ja, då kanske jag kommer och hjälper till lite. Men, för att det är kul. Men tänk om Gud hela tiden hade pekat, du ska göra det, du ska göra det. Då hade vi inte lärt oss älska honom. Det finns en vacker text som jag läser om här som heter Tvivlets välsignelse, som beskriver det här väldigt bra. Jag tror att hemligheten i det är viktig. Men längtan som får oss att göra, den kommer ur kärlek. Vi tar nästa bild. Ja, Herrens fruktan visar på begynnelsen. Jag hoppar nästa. Skönhet. Vad du är skön, min älskade, vad du är skön. Jag hoppas att ni tycker er hustru är vacker. Det gör jag. Jag var i en situation i min armétjänst som var oerhört tråkig. Så jag var ambulansförare, sån här sjukvårdare, och jag låg bak i den ambulansen, och sen så hade jag lånat upp en rad hög med böcker. Och av en orsak, slump eller inte, så blev det Dostojevskij. Jag spenderade oerhört många timmar bak i denna ambulans med minsmugglade kakor och läsa Dostojevskij. Jag tyckte att han skrev intressant och vackert. Sen läste jag lite om Dostojevskij, och en av hans teser är skönhet räddar världen. Vad mela Fred. Jag gillar den här karen. Han verkar vara en av de mest intelligenta personer jag någonsin har läst av. Vad menar han med det där? Jag måste förstå det. Jag tänkte, för ett tag sedan så hade Pernilla och Ham om den här massa tonåringar som skulle komma hit och laga mat. Vi skulle laga mat åt, det var sån här bibelstudium. Jag kommer inte ihåg vad det var, Andreas, det hette något sånt där. Östgötta. Ja, ja. Det var Andreas som drog in mig i alla fall. Och jag stod där och stökte snitslar och hade med, och det var massor, det var massa snitslar och personer. Det var jag som hade valt, och sen så kom det, jag skulle servera den där, så kommer någon och säger: "Ja, men du har ju inget vegetariskt." Och Pernilla tittar lite på mig och sa: "Ja, jag springer iväg till ICA. Jag försöker köpa något vegetariskt." Jag kommer tillbaks och sen så visar den här vegetariska rätten, och damen som skulle ha det, eller flickan ska vi säga, så hon tittar och sa: "Det är helt fel." Jag känner, vad gör jag det här för? Va? Jag har läst någonstans att det är viktigt att reflektera över vad man gör i livet och varför man gör det. Och jag så står där varm, svettig, alla dessa smått irriterande ungdomar som inte ens vill ha den här eländes vegetariska rätten jag sprungit och handlat. Och så gick jag in efter en stund, trött och lite sur. Och så såg jag Andreas stå här framme, och så såg jag alla ungdomar lyfta sina händer. Och de sjöng lovsång, och jag såg en glädje i deras ansikte. Jag tyckte det var bland det vackraste jag sett. Jag säger, det är därför jag gör det här. Vår strävan efter att se skönhet, att skapa den i världen, räddar världen. Ni undrar kanske varför jag alltid har de här hebreiska tecknen. Min mor var väldigt mycket för, hon lärde sig hebreiska för att kunna läsa Bibeln på originalspråk. Hon åkte 13 gånger till Israel för att liksom kunna förstå vad hon läste på något sätt. Och det influerar mycket genom livet och mina tankar. Och hon var en sån där kristen som jag verkligen såg upp till. Någon som verkligen var en person som gjorde vem jag blev, jag var. Hon hade en förmåga som jag verkligen uppskattade hos henne. Hon såg det som var vackert i alla människor. Det spelade ingen roll vem det var eller hur tokiga de var. Hon kunde alltid säga något positivt om denna stackars människa. Och trots att församlingen gick upp och ner, så var det alltid vackert i församlingen. Hon kunde alltid hitta något som var bra. Ibland var det nästan irriterande. Men människa, du är så naiv så är det inte sant. Men jag lärde mig efter ett tag att många av de människor jag har sett upp till har, som har en kristen djup tro, har den här förmågan. Att se skönheten i det Gud har skapat. Det är något vi kan träna oss till. Jag beundrar de som jobbar i utsatta barn och i alla möjliga situationer och ändå kan älska dessa barn och se det vackra i dem, uppmuntra dem. Jag brukar säga ibland om någon kommer till mig i förbjuden och mår dåligt, eller ofta till min dotter, så säger jag: du ser alla fel i dig själv, men du är en skapelse av Gud. Kommer du ihåg Andreas predikan, när han sa att när Gud hade skapat mig, så böjde han sig ner och sa: vad vacker du är. Gud tycker att vi är vackra. Om du inte tycker det, så får du ta den dialog med Gud, för han har inte ofta fel. Vi har så lätt, och här ska man inte tala om djävulen, men jag tror faktiskt att det finns något ont i allt detta mörker som vi tänker om oss själva och oss andra. Där vi måste vända oss mer till Gud och se oss som Gud ser oss. Vi har en ande inom oss, och vet ni vad vår ande är värd? I Nya testamentet, när djävulen frästar Jesus, så säger han: vad skulle jag kunna köpa tillbaka mig själv för? Inte för alla pengar i världen. I Guds ögon så är det en skönhet. Vi gör Guds verk när vi skapar sköna. Till och med de här kopparna, de är ganska vackra det här. Någon har kämpat för att vi ska få ha dem här. Tänkt, skapat skönhet. Vi tar nästa, annars så pratar jag för länge. Känslor. Jag kan ta den lite senare. Men jag hade en väldigt stark upplevelse en gång när jag jobbade på psyket. Jag gick ju, som sa jag, armétjänst. Jag fick undersköterskebetyg och jag fick jobba på tung psyk. Jag menar krimdömda. Det var bara det mest intressanta jag gjort. Mitt jobb var egentligen att ordna lite fika och annat och sen så sitta och lyssna på dessa människors berättelser. De har gått fruktansvärda saker. Väldigt hemska saker. En gång satt jag och pratade med en man. Över ganska lång tid, om jag ska vara ärlig. Säkert i varje dag i flera veckor. Han hade varit pyroman och dömd för det. En gång så såg han på mig så här, och jag var inte så gammal, och sa: du undrar varför, sa han till mig. Och det gjorde jag verkligen. Den enda gången jag känner, sa han, någonting överhuvudtaget är när jag tänder på någonting. Tänk efter, sa han. Varför ser människor på massa skräckfilmer eller porrfilmer eller annat? För att de vill känna. Många som sitter här inne har den problemet. Många saker de gör eller hamnar i beroende för sex, annat, även droger. Det är för att överhuvudtaget kunna känna. När jag växte upp, sa han, så fick jag inte känna. Och när jag blev äldre så tillåter jag mig inte själv att känna. Han såg på mig: vad gör du för att känna, sa han. Ärligt. Jag visste inte vad jag skulle säga. Ja, sa jag. Jag var på ungdomssamling i helgen, sa jag. Och när de spelade en lovsång som jag verkligen tycker om, jag sjöng med, då kände jag en kraft inom mig. Jag började gråta, sa jag. Den här mannen såg på mig och han sa: var rädd om det. Var rädd om det. För det är inte så givet som ni tror. Vi har våra möten, vi har våra rutiner, vi har våra traditioner. Och de skyddar oss. De skyddar vårt känsloliv. Visste ni, om man skadar det området på hjärnan som gör att vi känner, så kan man inte längre fatta beslut. Man kan resonera kring allting, men själva beslutet kan man aldrig fatta. Känslorna är det, därför varumärker allting sig så oerhört kraftfullt. För att det är med våra känslor vi fattar. Och en människa är stressad, för mycket känslor, för mycket intryck, då slutar de kunna fatta viktiga beslut. Jag hade en ingenjör som jobbade lite för mycket en gång. Han hamnade på McDonald's och stod och stirrade på menyn i 2 timmar utan att kunna bestämma hamburgare. Han var emotionellt utmattad. Här i församlingen så har vi retreat. Vi har en gång, en tanke. Jag tror att det här är viktigt för oss. Att våra bönestunder är viktiga för oss varje morgon. Man kan naturligtvis yoga. Det är jättebra. Man kanske tar en glas vin. Jesus skapar också vin. Jag säger inget om det, för att koppla av på kvällen. Eller kanske känna mer. Men någonstans så säger Herren eller Paulus att fyller inte med vin, fyller med den helige ande. Vi har något som är mer än yoga, semestrar, wellnessböcker. Vi har kraften i den helige ande när vi ber. Det är inget universalmedel. Naturligtvis ska vi ta om några sidor och annat vad det är för att skydda oss mot all psykisk ohälsa. Jag läste förresten när jag jobbar som politiker att av alla sjukdomar i världen, malaria och allting annat, så är psykisk ohälsa det som skapar mest lidande av allting på denna jord. Och mycket av den psykiska ohälsan beror på att vi inte får våra relationer att fungera. Att kärleken har kallnat. Så kärleken är viktig för dig och mig. Nu har jag pratat länge nu, så ska jag gå på mitt avslut, men den här lilla lappen jag skrev en gång på det där lägret, där står Gud är kärleken. Mamma tyckte den var vacker, för hon tyckte sådana saker var vackra. Hon satte upp den på väggen jämte hennes säng. Jag förstod aldrig varför, det var lite retligt att den satt där. Långt senare så gick faktiskt min mamma bort, tyvärr i cancer. Och jag satt faktiskt bredvid henne när hon dog. När hon tog sitt sista andetag. Och jag tänkte tanken, ska jag någonsin få träffa henne igen? Är hon borta, denna person som jag älskar så mycket, för evigt? Jag visste att mamma trodde att det fanns ett liv efter detta. Ett hopp. Jag tänkte någonstans att det hoppet kan jag hålla fast vid. Jag kan inte veta, men jag kan hoppas att det är sant. Och jag såg upp på lappen, Gud är kärlek. Och jag minns den här texten som står här bakom. Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andemarker, varken något som finns eller något som kommer, varken krafter i höjder eller krafter i djupet, eller något annat i skapelsen ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus vår Herre. Kärleken är inte bara viktig. Kärleken är kanske det allra viktigaste. För kärleken är det enda som är starkare än döden. Att gå kärlekens väg är därför något som borde vara centralt för oss alla. Att fundera på vad kärleken betyder för oss. Och vad som kväver den. Vad som får oss att inte se det vackra i människor. Vad som får oss att fylla oss med känslor som inte betyder något. Att ta den där stunden i tvivel. Gud vill det. Och fundera på vem han är. Amen. Herre, tack för att jag får predika här. Tack för din kärlek. Låt mina ord få landa rätt här. Låt din heliga ande beröra oss som du har tänkt. I Jesu Kristi namn.